natt på Västerhavet och Bottenviken, tidvis regn eller skurar. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat och Öresund, syd eller sydost 5-10 meter per sekund. På västra Skagerrak fram till sent ikväll, ost. Värnen växlande 1-5. Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller sydost 7-11, i natt avtagande 3-8. Södra Östersjön, ost eller sydost 3-8, i eftermiddag på södra delen 5-10, i natt allmän 2-7. Sydöstra Östersjön omkring nord 1-5, ikväll ost eller nordost, i natt växlande. Mellersta Östersjön omkring nord 1-5, på västra delen växlande. I eftermiddag allmänt växlande 1-5, i natt vridande syd eller sydväst. Norra Östersjön omkring nord 1-5, på västra delen växlande. I eftermiddag sydväst och något ökande. Ålands hav och Skärgårdshavet syd eller sydväst 3-7. Bottenhavet och Norra Kvarken syd eller sydväst 5-10, i natt avtagande 2-7, tidvis växlande. Bottenviken syd eller sydväst 5-10 meter per sekund.
God morgon, här är Ekot, och vi börjar med läget i Mellanöstern. Det har varit flera vågor av robotattacker mot Israel i natt och under morgonen, samtidigt som också mål i Iran har attackerats. I Israel har minst 3 personer dödats under natten och morgonen och ett 80-tal skadats, samtidigt som minst 78 dödats i Iran.
Det israeliska luftförsvarets robotar skjuts upp för att avvärja hoten på himlen. Israel sköt ner de flesta av de ballistiska robotar som i 6 anfallsvågor hittills under natten och morgonen attackerat mål över hela Israel och på Västbanken. Flera bostadshus träffades antingen direkt eller av delar som skjutits ner av luftförsvaret. Tillfället när området kring försvarshögkvarteret i Tel Aviv träffas fångades på bild med ett bländande ljussken. Efteråt en kraftig explosion. Både civila och militära mål i Israel ska ha träffats. De iranska attackerna skedde efter israeliska angrepp mot en mängd mål i Iran som svårt skadade en kärnenergianläggning, dödade flera högt uppsatta militärer som arméchefen, ledaren för revolutionsgardet och för revolutionsgardets elitstyrka. Också flera nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet dödades, och civila. Allt tyder på att Israel kommer att fortsätta attackera mål i Iran som kommer att tvingas betala ett outhärdligt högt pris för nattens attacker mot civila, enligt israeliska uttalanden. Iran å sin sida hotar också med våld mot de som nu bistår Israel, och mycket lite talar för en avkylning. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I Texas i USA har minst 11 människor dött i översvämningar på grund av skyfall. De kraftiga regnen slog till i torsdags mot staden San Antonio, vilket ledde till vattenfyllda vägar och att fordon spolades bort, rapporterar lokala medier. Här i Sverige kommer regeringen föreslå lättnader i amorteringskraven för bolån i nästa vecka. Det här säger finansmarknadsministern och moderaten Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju.
Nej, vi kommer komma med ett förslag som förändrar dem. Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man ju kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper.
Kommer de amorteringsregler som finns idag att lättas i ert förslag?
Ja, vi kommer ha en förändring där det finns lättnader.
I nästa vecka kommer regeringen att föreslå förändringar i bolånereglerna där det ingår lättnader i kraven på hur man ska amortera bostadslånen. Inför valet 2022 så lovade Moderaterna att amorteringskraven skulle pausas för att underlätta för pressade hushåll. Någon paus är inte aktuell nu, men finansmarknadsminister Wykman vill inte kalla det för ett brutet vallöfte.
Det var ganska tydligt att syftet var att stötta hushållen i en jobbig ekonomisk tid. Så gjorde vi andra åtgärder istället. Vi sänkte drivmedelsskatterna. Vi stöttade de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna då med tillägg i bostadsbidraget.
Kan man inte utgå från att ett löfte ska hållas om det ställs i en valrörelse? Vad är annars poängen med att utfärda vallöften?
Vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till.
Säger finansmarknadsminister Niklas Wikman, reporter här var Joar Bendjelloul. Hur vi andas kan identifiera oss nästan lika bra som våra fingeravtryck. Det här menar forskare som har undersökt 97 personers andningsmönster under ett dygn. Bland annat hur luften fördelas mellan våra två näsborrar. Och ett AI-system som tränats på informationen kunde sedan identifiera individerna med nästan 97% säkerhet. Och den här studien är publicerad i tidskriften Current Biology. I Storbritannien har den tidigare fotbollsstjärnan David Beckham blivit Sir David. Han har nu adlats tillsammans med flera andra kända namn som skådespelaren Gary Oldman och sångaren i rockgruppen The Who, Roger Daltrey. Det här rapporterar BBC. Så vädret idag får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland så kan slöjmoln passera. I norra Norrland mest molnigt och där kan det också bli någon regnskur under dagen. Temperatur 20-25 grader och i norra Norrlands inland mellan 15 och 20 och i fjällen 10-15 grader. Ekot med Annika Nordin.
God lördag morgon och välkomna till en timme med P1 morgon. Strax mer om Irans svarsattack mot Israel i natt och hur kommer det att se ut i Washington idag när armén firar 250 år och presidenten sin födelsedag. Sen om en populär SR-institution som fyllt 60 i veckan och hör Staffan Heimersson, snart 90, en av landets mest rutinerade utrikesreportrar om längtan ut i världen. Pia Fredén heter jag och vi börjar i Mellanöstern och nattens robotanfall. Flyglarm över Tel Aviv igår kväll efter att Iran skickat ballistiska robotar mot Israel. Ett 80-tal israeler ska ha skadats och 3 dödats i attackerna. Samtidigt har minst 78 dödats i Iran och det kommer rapporter om explosioner även i natt, bland annat från huvudstaden Teheran. Med oss nu Aron Lund, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut och Anders Ekholm, doktorand och överstelöjtnant på Försvarshögskolan. God morgon.
God morgon.
Om vi börjar i nattens händelser, Aron Lund, iransk robotattack mot Israel. Var det väntat att Iran skulle svara så snabbt?
Ja, det tror jag. Man har ju sett tidigare april och oktober förra året när Israel och Iran sköt mot varandra. Och jag tror att Iran har den förmågan att skjuta fort tillbaka. Möjligen kunde det ha gått ännu fortare om inte Israel hade agerat preventivt så att säga och försökt slå ut en del avfyrningsplatser i Iran nu.
Men att Iran lyckas skicka luftvärnsrobotar in i Israel som slagit ner i Tel Aviv, hur anmärkningsvärt är det?
Ja, man skickar ballistiska robotar där och det vet vi att man kan. Israel har luftvärn, USA har luftvärn på plats också som hjälper till att skjuta ner en del av de här robotarna, men en del kommer också igenom. Ser det på de här bilderna hur det smäller en del upp i himlen där robotarna skjuts ner och så är det en del som kommer igenom så att säga och slår ner.
Anders Ekholm då, Försvarshögskolan och expert på israelisk krigföring. Att robotar har slagit ner i Tel Aviv, vad säger det om Israels förmåga att försvara sig och skydda sin befolkning?
Jag instämmer väl egentligen lite grann det som Aron antyder, att inga system är 100%. Israel har ett allomfattande system, ett flerlagersystem som man brukar säga, som tar mål av olika kaliber på olika höjd. Men inget system är ju 100%. Och med det sagt så skjuter man tillräckligt mycket och helst av allt kombinerar olika. Vi hör ju de här olika begreppen i media florera. Ballistiska missiler, det är ju sådana som flyger med kastbana med en oerhört hög hastighet. Kryssningsmissiler, de kan ju flyga på trätopparna och styra sig fram i 200 mil som det nästan är här. Och så kombinerar man det här med drönare också som lite grann som en humla kan uppträda väldigt oregelbundet. Gör man det här på ett bra sätt då kommer man ju någonstans slinka igenom eftersom de här systemen de har kanske de säkerligen 90 och många gånger mer än 90% träffsannolikhet men omvänt så innebär ju det att det är ett antal procent som man inte tar.
Det är bra att du reder ut begreppen där om de olika vapnen. Men du har ju också kontakter med den israeliska försvarsmakten. Vad säger de till dig om det senaste dygnets utveckling?
Ja, en av mina kontakter, en general som har tjänstgjort vid den norra fronten under kriget mot Hezbollah här nu på slutet. Det första han sa var förlåt att det tog 20 år innan vi kom till skott. Och det säger lite grann om hur allvarligt man har sett på det här och hur länge, vi får ju ofta den frågan, hur länge har det här förberetts? Ja, mentalt och kognitivt och planeringsmässigt så har det nog gjorts väldigt länge. Sen vet vi att Netanyahu gick ut med att han gav order om det här i november förra året, att det här skulle börja förberedas. Men det jag skulle vilja säga just nu, det är väl egentligen det som kommer ut från försvarsministern Katz, som han gick ut igår och meddelade att okej, nu har Iran passerat en röd linje för att man skjuter direkt mot befolkningscentra istället för mot militära mål. Och då kan ju vän av ordning tänka, ja men det gör ju Israel också mot Hamas. Ja men där är det ju en annan sak, där är ju fienden liksom drar ju sin styrka från att beblanda sig med civila. Lite grann lika som Hezbollah. Så att det här kommer säkerligen, jag tror inte det kommer göra att Israel kommer liksom höja temperaturen just på grund av det här. Utan jag tror att man håller sig till en välplanerad, kan kalla det en mållista. Där man har prioriterat och rangordnat mål i Iran som man nu systematiskt jobbar för att helt enkelt plocka bort och eliminera. På sin färd mot det man brukar kalla, militärt brukar kalla för disruption, alltså att du förstör motståndarens system, att du får det att sluta fungera effektivt. Och då handlar det egentligen om att man klipper av vitala länkar i ett system och får det att förhoppningsvis kollapsa till slut. Mm.
Men vad blir då nästa steg?
Ja, men nästa steg, jag tror att vi kommer
från Israels
få se ja, mera definitivt flera vågor utav bombning, alltså målbekämpningar. Alltså Israel har ju också långdistansvapen och ballistiska robotar och så vidare, men det är ju ingenting man använder på det viset. Det är min uppfattning att det är mer av liksom för avskräckning, utan det man har är ju ett väldigt effektivt och väldigt vältränat stridsflyg. Och det har man har ju tränat omfattande här nu mot inte minst mot Houthierna, där det är också väldigt långt, vilket fordrar lufttankning och det fordrar en hel del planering och logistik för att det ska fungera. Så man har ju tränat väl inför det här nu och får tacka Houthierna för det då. Men som sagt, jag tror att det här fortsätter systematiskt mot liksom, militära mål och mot nyckelpersoner som man, för att liksom, försöka få till den här systemkollapsen. Och även som Netanyahu gick ut igår och höll ett tal till det stolta iranska folket, som han sa. Då pekar han ju på den tidigare gemensamma historien eller vänskapen som rådde innan den nuvarande regimen i Iran tillträdde mellan det judiska folket och det iranska folket. Och det här försöker man ju tilltala nu och försöka få dem att förstå att nu har ni århundradets chans att kasta er loss och bryta er fria från den här regimen. Så att det här är nog också ett övergripande mål som man hoppas naturligtvis ska få effekt. Ungefär lite grann som kanske som i Syrien som vi såg.
Man hoppas på att folk ska göra uppror?
Absolut, det skulle jag säga. Eller kanske den yttersta förhoppningen. Även om det är liksom inget militärt mål, men en förhoppning som någonting som kan ske som en effekt av att man får det militära systemet på knä.
Men om man jämför de här två ländernas militära förmågor då, hur ser det ut?
Ja, men alltså, om man tittar på pappret och lägger dem bredvid varann så är ju Iran ett väldigt stort land. Det är väldigt många människor och man har en väldigt stor armé. Tittar man bara på det på det viset, då tänker man att det här är ju hopplöst för det pyttelilla landet Israel med en yta av Östergötland gånger två. Mot det här enorma landet borta i öster. Men det är också så att det handlar ju om att använda sin egen styrka mot motståndarens svagheter. Och inte att liksom använda sin egen styrka mot motståndarens styrka. Gör man det ur ett israeliskt perspektiv. Alltså, och i det fallet, det skulle ju handla om i så fall att förflytta markstridskrafter till Iran. Och försöka slåss mot Irans armé på marken. Det är ju varken realistiskt eller någonting som skulle vara särskilt framgångsrikt, tror jag, givet deras stora arsenal. Utan Jag tror fortsatt det man kommer se, det är att man, båda de här länderna använder sina, det de är bra på eller de styrkor man har.
Aron Lund, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut. Vad tänker du om det, den analysen som Anders Ekholm gör här?
Nej, men jag tror att det är helt riktigt. Vi ser det just nu. Israel använder sitt flygvapen framförallt och lite specialoperationer och sådana saker. Lutar sig mot det amerikanska stödet på vissa sätt. Och Iran använder det medel de har till buds. Det är de ballistiska robotarna i praktiken. Tidigare hade man ju också ett nätverk av allierade. Man hade räknat man kunde använda sådana här lägen, Hezbollah och så vidare. Men det finns inte mycket kvar det just nu.
Nej, så finns det andra länder som kan hjälpa Iran istället för Hezbollah och Hamas?
Nej, det är väl det som är problemet för Iran, att man hade byggt upp under många, många år just Hezbollah framförallt, men även alliansen med Houthierna i Yemen och Assad-regimen i Syrien och lite andra grupper runt om i regionen. Och mycket av det där har ju gått förlorat för Iran då under de senaste åren, sen Gaza-kriget utbröt och de konflikterna runt det. Och Houthi-rörelsen skjuter fortfarande robotar mot Israel, det ska ha kommit någon igår. Men det är verkligen på marginalen. Och Hezbollah har inte gjort tecken av att vilja ge sig in i den här striden ännu. De är ju illa tilltygade sedan förra årets krig och har signalerat att de inte kommer att göra det. Men vi får se givetvis vad som händer. Det är klart att om Iran skulle drabbas mycket hårdare av de här attackerna och det skulle bli risk för ett faktiskt regimskifte, då kanske Hezbollah känner sig tvungna att agera. Det är inte i dagsläget verkar det så.
Nej, men vad skulle det innebära för Iran om det här eskalerar ytterligare som vi hörde Anders Ekholm säga här att han tror att det kommer att göra?
Ja, jag tror att eskalera ytterligare, det är nog snarare så att Israel kommer att fortsätta. Man tuggar i sin mål ett efter ett så att säga, i den mån man kan det nu då. Och Iran försöker skjuta tillbaka. Det är klart att någonstans blir det en fråga om hur många sådana här robotar har Iran att skjuta så att säga. Man har stora lager, det vet man, men en del av det där är korträckvidiga grejer som inte når Israel och så vidare. Det kan ju finnas skäl att spara lite i ladorna också ifall det blir fler rundor sen framöver så att säga. Och det är klart att det där problemet finns ju på Israels sida också. Man har väl inte riktigt lager och förmåga att hålla på hur länge som helst, men det är klart att om USA packar upp Israel och skickar de resurser som behövs så kan man nog hålla på länge i alla fall.
Men om de nu blir, alltså att, om attackerna fortsätter, skulle det kunna innebära att Iran blir ännu mer liksom sporrad att utveckla kärnvapen för att försvara sig?
Ja, alltså det här, i grund och botten handlar mycket av det här om Irans eventuella kärnvapenambitioner. Och man har ett kärnteknikprogram som är uppenbarligen sysslar med en hel del fuffens och bygger upp förmågor att eventuellt kunna skaffa kärnvapen. Och man har i många år försökt ligga på tröskeln till att kunna skaffa kärnvapen och använt det politiskt och sådär. Men nu när man inte längre har det här nätverket av allierade i regionen att förlita sig på och robotvapnet inte heller har visat sig kunna avskräcka Israel eller få slut på en sån här konflikt, så är det klart att man i Iran rimligtvis funderar över vad har vi för alternativ då? Vad är det vi kan göra för att skapa någon form av avskräckning? Och då, kärnvapen blir ju mer och mer relevanta för dem på det viset.
Vi lär fortsätta prata om detta. Tack ska ni ha båda två. Aron Lund, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, och Anders Ekholm, doktorand och överstelöjtnant på Försvarshögskolan.
Ja, det har varit febril aktivitet.
Ja, och då ska vi höra med vår korrespondent i Washington om USAs reaktioner på den eskalerande krisen i Mellanöstern. För det har ju varit ganska tyst från president Trump hittills om utvecklingen mellan Israel och Iran. Och jag pratade med Jenna Lindberg i Washington för en liten stund sedan.
Ja, det har varit febril aktivitet i Vita huset under dagen med anledning av läget i Mellanöstern, men inte några nya pressmeddelanden eller uttalanden från Donald Trump. Beskedet från Vita huset är att man följer utvecklingen noga, så att man får väl tolka det som att Trump avvaktar just nu. Han har suttit i möte stor del av dagen med sina säkerhetsrådgivare och med ett antal ministrar, bland annat försvarsministern, för att diskutera läget och den fortsatta strategin. Och förstås också vilka risker det här innebär för amerikanska intressen om Iran kommer med eventuella motattacker, inte bara mot Israel utan också mot amerikanska mål.
Så vad kan strategin bli? Hur kan USA komma att agera framöver i den här konflikten?
Ja, det är verkligen en balansgång för Donald Trump, för att han brukar ju framhålla sin förmåga att förhandla och han brukar kalla sig själv för en fredspresident. Han framhåller ju gärna att när han är president så startas inga nya krig. Och nu har vi ett explosivt läge med en krigssituation i Mellanöstern och ett läge där Trump-administrationen försöker balansera och säga vi var inte med i den här attacken, vi var inte inblandade. Och samtidigt så vill man ju inte ta sin hand från Israel. Det är ju på alla sätt en nära allierad till USA som man fortsätter stödja. Men om man står vid Israels sida nu så innebär det ju också risker för USA. Risker att dras in i en direkt väpnad konflikt med regimen i Iran. Så att det är ett komplicerat läge och en balansgång för Trump. Samtidigt som han då försöker säga till Iran att han vill fortsätta förhandla om kärnenergiavtalet med dem. Men de planerna ser ju väldigt, väldigt osannolika ut just nu.
Mm. Den här lördagen är ju för övrigt en stor dag för Trump. Han ska hålla en rekordstor militärparad i den amerikanska huvudstaden för att fira arméns 250 år. Och det här gör han då på sin egen födelsedag. Och han har lovat att det ska bli en nationalistisk uppvisning av aldrig tidigare skådat slag. Så Gina, hur kommer det se ut i Washington idag?
Ja, det blir en jättelik parad här i stan som kommer gå genom centrala Washington med stridsfordon som kommer rulla längs paradgatan Constitution Avenue. 6000 soldater drygt som ska marschera, stridsflyg som ska flyga i formation. Det blir fallskärmshoppare som ska hoppa ner och överlämna en amerikansk flagga till Donald Trump. Och sen blir det också påminnelser om tidigare krig. Så det kommer vara helikoptrar från Vietnamkriget och soldater i uniformer från Gulfkriget till exempel. Och hela innerstan påverkas redan av den här paraden för att det är avspärrningar precis överallt inför den här historiska paraden. För det är ju något väldigt, väldigt ovanligt. Militärparader hör verkligen inte till traditionen i USA. Det har bara varit en militärparad i Washington sedan andra världskriget. Så att det här är historiskt, det kommer bli väldigt stort och det är väldigt omstritt.
Mm. Så vad säger och tycker amerikanerna om den här paraden?
Ja, jag har pratat med folk och frågat vad de tycker och så här lät några av svaren.
I'm excited. That's I flew 2 hours to come up here to see it. We need to unite this country together and take care of our people and with everything that's happened with some of the civil unrest, some of the riots. We all need to come together, and hopefully this will help.
How do you feel about the parade?
I feel very frustrated. I feel like this money could have went to so many other good things. Instead, he chooses it for a power move that our country doesn't need. A lot of people already know we have a very strong military. There's no need to express it.
I've been asked what I think about the military parade. I'm not paying a fucking attention. I just can't. I don't have the capacity to deal with the insanity of what is good, what is bad, what is morally upright and center. I don't fucking know anymore. I just try to stay with the fairies and the unicorns. It feels a great deal better than whatever the fuck they call this politics, not peace.
Gina, lite blandade reaktioner här.
Det får man säga. Och kvinnan sist här, Meika Taylor, hon får väl representera alla de som är innerligt trötta på allt som har med politik och med Donald Trump att göra. Och de är ganska många här i Washington. Hon sa bara, jag orkar inte ens ha en åsikt om den här paraden. Och innan dess hörde vi en ung man, Steven Rangel heter han, som stod vid paradvägen redan nu i förväg med en stor protestskylt med texten No Kings, inga kungar. Och han var väldigt upprörd över den här paraden och sa att det här är en ren maktuppvisning från Donald Trump. Och den första rösten vi hörde, en man från Florida, Jonathan Waters, som sa att han tyckte att det här var viktigt att hylla militären. Det är något som alla amerikaner kan enas kring, sa han. Men det där med enighet, det är svårt att hitta just nu. Nästan alla jag pratat med om paraden har haft starka åsikter åt ena eller andra hållet.
Så varför vill Trump genomföra den?
Ja, det är ju arméns 250-årsdag idag och det är också hans egen födelsedag. Trump fyller 79 år, men det säger han är en lycklig slump bara. Men han vill hylla militären och det här är ju också en uppvisning i patriotism och en uppvisning i militär styrka där han vill betona USA:s roll som världens främsta militärmakt. Han kommer också hålla tal ikväll. Och allt det här sker ju samtidigt som Trump har satt in militären mot demonstranter i Kalifornien för att skydda migrationspolisen. Och samtidigt som ett krig nu mullrar i Mellanöstern. Så att det är ju på många sätt ett laddat läge och en mycket laddad parad som vissa då ser som en hyllning och andra ser som en, ja, som en ren provokation.
Det berättade Gina Lindberg, korrespondent i Washington, när jag pratade med henne tidigare i morse. Och en längre version av det här samtalet hittar ni på sverigesradio.se/p1morgon. Och där hör ni bland annat om hur amerikanska armén reagerat på militärparaden. Nu något helt annat. Ja, den här signaturen känner nog många igen, även om den är från vår grannkanal P4, Melodikrysset, som fyller 60 år i dagarna. Musikquizet är fortfarande ett av Sveriges Radios största program med 1 miljon publik varje lördag. Och en av de trogna lyssnarna har vi med oss nu, Eva-Louise Lund i Älmhult i Småland. God morgon.
God morgon.
Hur länge har du lyssnat på och löst Melodikrysset?
Oj, 50 år kanske.
Och nu fyller programmet 60. Vad betyder Melodikrysset för dig?
Ja, det är väl en avkoppling. Man sitter på lördag förmiddagen och ibland jobbar man tillsammans. Ibland gör man det med någon annan. Och just nu gör vi det med andra där vi är på Folkets hus.
Mm, ni brukar samlas där i första lördagen i varje månad för att lösa Melodikrysset. Ja. Kan du berätta hur det går till? Hur brukar det gå till?
Ja, då samlas vi ju allihopa här vid 9:30 för att äta en jättefin frukost och samla ihop oss inför krysset.
Och det är både unga och gamla, alla åldrar, ja, som kryssar?
Alla åldrar, ja. Och då är även barn är med. Och de får ju då gå in i biosalongen och titta på bio under tiden som vi, eller på någon film medan vi löser krysset.
Hur är det då att sitta där allesammans och lyssna på radion och lösa krysset?
Jo, men det är ju jättekul. Det är ju fin sammanhållning och vi hjälps åt och alla trivs.
Hur brukar stämningen vara? Är det så här hetsigt eller tyst och spännande? Eller?
Nej. Nej, inte hetsigt, men vi hjälps ju åt och vi diskuterar och vi kan ju olika saker eftersom vi är olika åldrar.
Men hur går det till? Löser ni krysset tillsammans eller gör ni det var och en för sig? Eller?
Nej, vi har ju varsin krysspapper som vi, men sen sitter vi vid borden och sen kanske vi springer mellan borden och kollar lite, kan du det eller kan du detta, och så hjälps vi åt helt enkelt.
Och ni brukar skicka in svaren varje gång eller?
Jajamensan, vi har inte vunnit någonting ännu.
Men ni brukar ha alla rätt?
Oh ja. Det har vi ju eftersom vi alla kan någonting och då kollar man på den andra liksom och kanske rätta lite ibland. Så.
Men du sa att du har löst och lyssnat på Melodikrysset i 50 år ungefär. Hur kom det sig att du började göra det?
Ja, det var nog min mamma som gjorde det när jag var ung. Och då hjälpte vi åt med det när hon ville att jag skulle hjälpa till. Och hon hjälpte mig. Vi kunde ju olika saker. Eftersom musiken är lite olika från generationerna.
Det är verkligen ett kryss för hela familjen, eller?
Absolut. Det är, när vi är här i Folkets hus så är det ju väldigt stor skillnad på åldrarna. Det är unga och familjer och gamlingar och ja, alla i princip är ju välkomna och känner sig välkomna.
Men har du fört den här traditionen vidare ner i yngre generationer?
Ja, jag har ju försökt att påverka mina barn.
Hur har det gått då?
De löser hemma med varandra. Så de har varit här någon gång, men inte så många gånger. Jag har varit här i princip varje gång. Mm. Det har ju inte alla såklart.
Då håller vi tummarna för att det går bra idag.
Det får vi hoppas.
Lycka till, Eva-Louise Lund som alltså är med oss direkt från Folkets hus i Älmhult. Skulle du säga någonting eller?
Ja, jag tänkte att jag har ju en volontär med mig här som är väldigt mycket mer insatt kanske än vad jag är, om det finns tid för att hon kanske berättar lite.
Jag tror att du har berättat det vi får plats med och vill höra.
Är det så?
Ja, ja. Så stort tack till dig, Eva-Louise Lund.
Ja, tack ska du ha.
Tack.
Ja, det
nu, hej, hej. Nu har Ekots Annika Nordin kommit in i studion för att sammanfatta morgonens nyheter. Varsågod Annika.
Det har varit flera vågor av robotattacker mot Israel i natt och under morgonen, samtidigt som också mål i Iran har attackerats. I Israel har minst 3 personer dödats under natten och morgonen och ett 80-tal skadats, samtidigt som minst 78 personer dödats i Iran. I Texas i USA har minst 11 människor dött i översvämningar på grund av skyfall, och de kraftiga regnen slog till i torsdags mot staden San Antonio, vilket ledde till vattenfyllda vägar och att fordon spolades bort, rapporterar lokala medier. Här i Sverige så kommer regeringen nästa vecka föreslå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det här säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Och i Indien så stiger dödssiffran efter flygkraschen i torsdags i nordvästra Indien. 279 döda har bärgats från det bostadsområde där olyckan skedde. Det här uppger en poliskälla till AFP.
Och P1-morgon lördag rullar vidare i en halvtimme till. Hör tidigare utrikesminister Ann Linde om attackerna mellan Israel och Iran och utvecklingen framöver. Och vi har också varit på Järvaveckan där folk, företag och politiker möts, men partiledarna lyste med sin frånvaro i år. Och snart 90 och 70 av de åren har han vikt åt journalistiken.
Så att jag inte framställer mig onödigt gammal nu, så är jag en tigerinfan som skulle älska att sätta mig i min bil och köra fram till Kiev.
Tidigare utrikeskorrespondent Staffan Heimersson är gäst sist i programmet idag. Så varmt välkomna att vara med oss och lyssna. Och vi ska prata mer nu om attackerna mellan Iran och Israel. Iran beskriver ju de här attackerna som en krigsförklaring, som vi hört under morgonen. Och de har avfyrat nya vågor av robotar mot Israel i natt. Så hur tas det här emot inrikespolitiskt i Iran? Johan Mattias Sommarström, Ekots internationella korrespondent. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hur låter det i Iran efter nattens svar på det israeliska anfallet igår?
Ja, Iran är ju ett väldigt kluvet, väldigt splittrat land, för det finns en mycket stor motrörelse mot den iranska islamiska regimen som vi väl kommer ihåg genom åren med alla dessa protester som har varit, inte minst kvinna, liv, frihet för ett par år sedan. Så att det finns en stor motrörelse mot regimen. Men samtidigt, om man ska titta på det politiska, alltså de som styr, så är det mycket svavelosande ord just nu. Både i Iran och Israel så är det på något sätt vapnens språk som talar. En iransk talesperson talade till exempel om att jämna Israel med marken på samma sätt som Israel gjort med Gaza. Det är högt, nästan teatraliskt, våldsamt tonläge med hot också mot de som bistår Israel i att skjuta ner dessa robotar, och det gäller väl bland annat då USA, kanske Jordanien som tidigare bistått Israel i försvaret. Så att ja, det är ett väldigt blandat tonläge i Iran.
Och nu under morgonen så kommer ju uppgifter från Irans utrikesdepartement som ska ha sagt att det är de här fortsatta kärnenergisamtalen med USA är meningslösa. Vad innebär det?
Ja, det var väl i princip det vi anade också när de här israeliska attackerna skedde natten mot igår första gången, att de samtal mellan företrädare för USA och Iran som skulle hållas på söndag i Oman inte kommer att bli av. USA och Donald Trump framförallt rev ju upp det tidigare avtal som fanns med Iran för att på något sätt förhandla sig till vad han sa ett bättre avtal om deras kärnenergiprogram och förhindrande av iransk utveckling av kärnvapen. Nu blir det inte sådana samtal, trots att Donald Trump igår då sa att Iran har en sista chans att slippa krigets helvete, nämligen att förhandla fram ett sånt här avtal. Och Trump var fortfarande då inne på spåret att de här samtalen skulle hållas på söndag, vilket, som många också har väntat nu, Iran säger nej till.
Mm. Landets utrikesminister har ju kallat det här för en krigsförklaring, Israels attack. Vad innebär den här eskaleringen för regimen i Teheran?
Ja, det är svårt att veta. Det är en, på sätt och vis och på många håll, mycket försvagad regim i Iran. Inte minst när man tittar på dess så kallade proxys runt om i regionen. Hezbollah som är kraftigt desarmerat efter kriget. Där vapenvilan som skedde i november förra året. Hela ledarskiktet är borta. Iranska miliser i Irak också decimerade på det sättet att de har sagt att de inte längre ställer sig bakom Iran på samma sätt. Den syriska regimen som stod bakom Iran, inte heller den finns ju kvar sedan Assad-regimen störtades. Så att för Irans maktelit är det här problematiskt naturligtvis. Och den israeliske premiärminister Benjamin Netanyahu vädjade i ett tal i natt till det iranska folket att resa sig återigen och störta sin regim för att införa demokrati i Iran. Och det är nog också vad många människor vill och helst av allt önskar. Men samtidigt är det regimen. Det är regimens män som har vapenmonopolet och våldsmonopolet och tvekar inte att använda det heller mot sin egen befolkning. Så att bara störta dem i samband med det här kommer inte att bli en promenad i parken.
Mm. Vi ska höra en man som bor i huvudstaden i Teheran som vår reporter Nishman Irandust har pratat med.
Där koll javvi ki has jav nisbatan be do surati ke yek seri negaran jang shodan va yek seri aksariyat ki khoshhal az in.
Den här mannen i Teheran som vill vara anonym säger att stämningen är delad. Några är rädda för krig, andra är glada för det som hänt, för att folk vill till varje pris att den här regimen störtas. Johan Mattias Sommarström, hur representativ är den här rösten?
Väldigt representativ skulle jag nog säga. Jag menar, nu var det ett tag sedan jag senast besökte Iran. Men det som slog mig då var att Iran är ett av de få länder med auktoritärt diktatoriskt styre där medborgarna är så trötta, folk är så trötta på sitt styre att de till mig som utländsk journalist helt öppet vågar ifrågasätta det och vågade visa sitt hat mot regimen. Så att det finns ett väldigt stort hat mot regimen och önskan om något nytt. Men samtidigt så dör ju också civila även i de här mer precisa attackerna från Israel. Och det är klart att ett krig kräver offer. Krig kräver lidande. Och det är väl inte heller vad de flesta önskar sig.
Iran har ju beskrivits som försvagat redan innan Israels anfall. Så hur länge skulle Iran klara en väpnad konflikt, tror du?
Ja, som vi är inne på så är ju både Hezbollah, den syriska regimen, finns ju inte längre. Vi har Houthi-milisen i Yemen som däremot lite med vänsterhanden skickar robotar mot Israel då och då. Det är svårt att veta hur länge regimen skulle klara sig och i så fall också hur trycket blir internt i Iran. Men de har otroliga mängder vapen som också ligger lagrade långt under jord och som Israel ännu inte har kommit åt. Så att det är inte så att Iran över en natt kommer att besegras vare sig inifrån eller utifrån. Men det är en regim i gungning, en skakad regim. Men det behöver inte betyda att den här sprickan vidgar sig till en stor klyfta som blir en avgrund.
Det säger alltså Johan Mattias Sommarström, Ekos internationella korrespondent. Tack så mycket, Johan Mattias. Och här i studion nu, Ann Linde, tidigare utrikesminister och socialdemokrat. God morgon.
God morgon, god morgon.
Din reaktion på Irans robotattacker mot Israel i natt och igår kväll?
Ja, det är ju Irans försök att försvara sig mot de bombningar som Israel har gjort och som var väldigt väntade. Däremot så har de ju förmodligen inte så stor möjlighet att verkligen slå till mot Israel, eftersom Israel har en väldigt stor kapacitet att skydda sig både mot drönare och mot de missiler som i all säkerhet kommer komma också från Iran.
Vad är din bild av det som sker nu?
det är att det är ett väldigt farligt läge och att USA och Donald Trump hade ju hoppats att man skulle kunna få ett nytt avtal med Iran för att återigen försöka stoppa deras utveckling av kärnvapen. Och detta riskerar ju nu naturligtvis att gå om intet. Det var nu man skulle ha ett sjätte förhandlingsrum där i Oman alldeles i närtid. Och det är väl troligt att det inte kommer att bli av. Plus att i hela Gulfområdet så ställs ju nu parterna, alltså Saudiarabien, Gulfstaterna och så vidare, inför ett svårt dilemma. Man har försökt att få en bättre relation med Israel, men nu så ställs ju frågan, kan man fortsätta med den utvecklingen?
Väldigt farligt läge, säger du. Vad ser du framför dig skulle kunna hända?
Det som kan ske nu, det är ju två saker. Antingen så blir det en deeskalering, och det är ju det som både FN och EU och alla världsledare har begärt, att det ska bli en deeskalering och att detta blir ett relativt kort krig, får man kalla det. Därför också att Israels attack har varit väldigt framgångsrik. Man har lyckats slå ut anläggningar där man skulle kunna göra kärnvapen, om än inte alla. Och man har lyckats att döda nyckelpersoner i kärnvapenprogrammet och militära ledare. Så man måste ur Israels synvinkel se att det är lyckosamt. Om man ser det, hur Netanyahu ser på saken. Frågan är då, vill han gå ännu längre? Vill han till exempel försöka nå de anläggningar som ligger djupt, djupt under marken? Då måste han få ytterligare militärt stöd från USA. Och det är tveksamt om de kommer få det.
Mm. Vad skulle det innebära ifall USA skulle stötta Israel?
Då kommer ju USA, som väldigt tydligt har sagt att man inte är med i den här attacken, då skulle de bli ännu mer involverade. Och det är ju någonting som Trump har sagt hela tiden från början. Att man vill inte, som de säger, vara världspolis. Man vill inte ha krig i andra delar av världen som inte tjänar USAs befolkning. Men om detta kommer att ske som ett nästa steg, då kommer man att tvingas att bli mer involverade. Det tror jag inte ligger i Trumps intresse. Samtidigt så kommer de aldrig att gå 100% emot Israel. Det kommer man inte att göra.
Vi hörde ju vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström här, och tidigare också Mellanöstern-experter, som menar att Israels mål är att få den iranska regimen att falla.
Det kan vara så, men det är som man säger, akta dig för vad du önskar. För det är inte alls säkert att om den iranska regimen faller, som ju är otroligt auktoritär och fängslar sin egen befolkning och så vidare, att den ersätts av en demokratisk regim. Det kan ju istället vara så att den iranska revolutionsgardet tar över makten helt. De har sin lojalitet mot ideologin och mot den andlige ledaren, inte mot regimen. Och det är inte alls säkert att om den nuvarande regimen faller så blir det en mer positiv regim. Det kan ske, men det är inte alls säkert. Och det har vi sett flera gånger, att när man har trott att nu, det är bara att se på arabiska våren, nu kommer den här regimen att falla, då kommer det en som är demokratisk, som respekterar mänskliga rättigheter. Tyvärr så lär ju oss också den historien nu i nutid att det inte alltid är fallet. Tvärtom är det ganska sällan det är fallet.
Men vad krävs då för att det ska kunna bli en demokratisk ledning? Kan omvärlden hjälpa till på något sätt, eller?
Jag tror att det enda sättet där, det är ju att den iranska befolkningen enar sig mer och går upp, och då naturligtvis får det stöd man kan få. Men man ser ju hur brutalt den iranska regimen har slått ner till exempel de protester från kvinnor som började för ett par år sedan.
Men det svar som vi ser från Iran nu mot Israel, vad ser du att det riskerar att kunna leda till?
Ja, det är ju de har ju ingen chans mot Israel. Och frågan är, hur långt vill de gå? Förra gången, 2024, då stoppades ju Irans så att säga, svar mot Israel väldigt effektivt. Och det blev ingenting. Likadant när man mördade den väldigt viktiga militära ledaren Soleimani, så fick man ett ganska kort och intensivt militärt svar. Men det eskalerades också, just därför att Iran har inte den kapaciteten. Och som vi hörde precis här i inslaget, så är ju Irans vänner kraftigt försvagade. Jag tror det är också en anledning att Netanyahu har valt att slå till nu. Houthi-missilen i Yemen, Hamas i Gaza, i Syrien och Hezbollah är alla kraftigt försvagade. De har tidigare kunnat så att säga stödja Iran, men det kan de inte nu på av lätt insedda skäl.
Så vi kan förvänta oss fler attacker från Israel?
Det tror jag absolut.
Och när är de nöjda så att säga?
Ja, det beror sig på. Vi vet ju inte hur Netanyahu tänker. Tänker han att det räcker med det här? Man har slått ut viktiga personer. Man har lyckats slå ut delar av kärnvapenanläggningar, eller de som man skulle kunna göra kärnvapen av de anläggningarna. Men vill man gå ännu längre? Och det vet vi inte nu. Och det har inte heller Netanyahu sagt.
Då så har jag bara en kort fråga, eller jag kanske inte hinner med den. Nej, den hinner jag inte med. Jag får tacka dig där, Ann Linde, tack. Socialdemokrat och tidigare utrikesminister.
Tack.
För vi ska nu till Järva i norra Stockholm, där Järvaveckan avslutas idag. Ett evenemang där företag, föreningar och myndigheter finns på plats och företrädare från riksdagspartierna håller tal. Men trots att antalet besökare växer för varje år, så är det allt färre partiledare som håller tal under veckan. I år var ingen partiledare från regeringspartierna på plats, och en av besökarna, som inte vill säga sitt namn, tycker att det är synd.
Jag tycker att Järvaveckan är en sån möjlighet att komma hit och verkligen lära känna Sveriges folk. Här får man liksom sina röster hörda. De själva, politikerna, får liksom erfarenheter också genom att prata med oss som bor här och befolkningen. Så det är jättetråkigt att de inte är här.
En liten bit bort står Amir Sebudani, som bor i Järva och är på plats både som besökare och som utställare för Bling Startup. Ett bolag som verkar för att stötta entreprenörer i förorter.
Det har ju satt Järva på kartan som annat än bara problemområde. Så jag tror att för många Järvabor så är det någonting som man kan vara stolt över. Att det är just Järva som politikerna kommer till från hela landet och alla aktörer samlas. Järvaveckan känns mer och mer som en folkfest, tycker jag. Alltså, politiskt och samhälleligt folkfest.
Vita tält med utställningsmontrar står tätt på Spånga idrottsplats. Inte långt bort ligger stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Områden där många är utlandsfödda och där det också finns en omfattande socioekonomisk utsatthet. Järvaveckan började växa fram 2013, då det ordnades utebio på gräsmattan intill idrottsplatsen. Nu har det vuxit till ett evenemang där representanter för alla riksdagspartier håller tal och ett hundratal utställare deltar. Allt från myndigheter och föreningar till stora företag. Och förra året kom rekordmånga besökare, 70 000 enligt Järvaveckans egen statistik. Årets upplaga, den nionde i ordningen, invigdes i onsdags i hällande regn med ett tal av kulturminister Parisa Liljestrand.
Demokratins hjärta, den slår inte av sig självt, den slår genom oss.
Då var det glest bland besökarna och de flesta utställarna tog skydd i sina tält. Men senare under veckan har sol och värme tagit över, och med det har också besökarna blivit fler. Sonja Sudani, rektor på Kista folkhögskola, står i solen med en vän efter att nyss ha deltagit i ett panelsamtal.
Järvaveckan är en möjlighet att hitta lätt till information, träffa politiker för att kunna ställa frågor, för att kunna hitta lätt till jobb kanske, andra möjligheter i samhället, utbildning.
Det är undra återupptas omedelbart.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som höll tal i onsdags, tycker att Järvaveckan är viktigare än på länge.
Jag tycker att det är ett spännande initiativ och ett fint initiativ och en väldigt, väldigt god tanke bakom. Så att, jag tycker det är tråkigt att ingen av Tidöpartiernas partiledare valde att åka hit i år utan valde bort det här evenemanget. Det är tråkigt. Men jag ser framför mig och kunna fortsätta komma hit.
Hur tolkar du det?
Det är väl ett tecken på att Tidöpartierna har fel prioriteringar. Tidigare så har ju partiledare månat om att också åka hit. I ett läge där det är kanske viktigare än på mycket länge att på olika sätt som partiledare signalera vikten av att vi är ett Sverige, att vi håller samman i Sverige, att vi går emot splittring. Ja, då tycker jag att det är särskilt allvarligt att man väljer att inte åka hit.
Men socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraternas talare under veckan, tycker inte att det är något konstigt med att inget regeringsparti har skickat sin partiledare.
Jag kan inte svara för andra partiers ställningstagande kring vem man skickar. Kristdemokraterna har valt att skicka mig. Jag är vice partiledare. Jag har varit väldigt peppad på att komma hit som jag har varit de andra gångerna jag har varit här. Och det är också något av hemmaplan för mig. Jag bor på andra sidan fältet här i Sollentuna. Så att,
men det här gör inte dig orolig att Järvaveckan håller på att förlora sin relevans?
Jag tror vi har 4 partiledare och 3 statsråd som är och talar på Järvaveckan sen. Jag tycker att det säger någonting om veckans betydelse.
En trogen besökare som har varit med sedan Järvaveckan föddes är den lokala eldsjälen Haji Farah som representerar föreningen Järva föräldrar.
Förra när vi började här, folk kunde inte komma, men jag gick runt och samlade frågor från folk på torget i Rinkeby Tensta och lämnade till politiker så de kunde svara. Men nu folk kommer direkt här.
Men samtidigt som det har vuxit, så i år så är det ju inget av regeringspartierna som skickar sina partiledare. Är du rädd att Järvaveckan håller på att förlora sin relevans inom politiken?
Eller nej, nej. Jag tycker att just nu att vi lever i svåra tiden. Vad händer runt om världen? Ingen säger nej, vi ska inte vara där. Ingen säger. Och som jag sa, Järva representerar alla 30 och 40 särskilt utsatt områden. Och då betyder att det ger en signal till alla förorterna i hela landet att säga nej, vi räknar inte med det här. Ingen partipolitiker säger så.
Och reportrar på Järvaveckan i norra Stockholm, det var Staffan Axelsson och Nejma Bouchelouk. Vi har pratat mycket om krisen i Mellanöstern den här morgonen och Irans svar i natt på Israels attack natten mot fredag. Och vi ska avrunda programmet med att höra en person som bevakat många av världens krishärdar. Han föddes när Hitler precis tagit makten i Tyskland. Josef Stalin ledde Sovjetunionen och ett världskrig väntade runt hörnet. Snart 90-åriga Staffan Heimersson har jobbat som journalist i över 70 år och bevakat 34 krig som utrikeskorrespondent. Igår fick jag en pratstund med honom från hans hem i Provence i Frankrike och frågade då vad han tänker om världsläget just nu.
Eftersom jag faktiskt levde under andra världskriget så kan jag inte säga att detta är det värsta. För det var nog andra världskriget. Men det här är det absolut värsta situationen i världen sedan freden kom 1945. Aldrig har det varit så illa som det är nu. Krigsriskerna är flera och de är mångfacetterade och vi kan inte utesluta kärnvapenkrig.
Så hur kommer det att påverka resten av världen?
Ja, det fria. Allt går åt skogen att 2025 sitta och göra prognoser. Du har inte ens 50-50 chans att göra rätt bedömningar. Därför att de okända faktorerna är så oändligt många. Den som vi älskar att tala mest skit om, nämligen Donald Trump i Vita huset, är så ostyrd. Jag beskrev honom i en artikel häromdagen som var en guided missile. Mitt hjärta bankar allra mest för Ukraina-situationen. Ukraina måste räddas som den symbol det är för självständighet, frihet, demokrati och de västvärldens värden vi inte ska underskatta. Är ganska bra i västvärlden.
Staffan, du har ju bevakat många krig, över 30 stycken. Vad är det som fascinerar?
Ja, det låter stridslystet. Att som reporter åka ut i krig. Och den enda skillnaden är att man har en ficklampa i fickan egentligen. Annars är det som att åka på reportage. Åker du på reportage så vill du träffa huvudmannen. Åker du på reportage vill du komma så långt fram där det händer. Det kan ju vara vad som helst som händer. Du vill komma in på konferensen. Du vill komma fram till jordbävningen. Du vill komma fram till gruvraset. På detta sätt är krig samma sak. Du ska komma långt fram och du ska prata med antingen människor som vet vad de snackar om, människor på hög nivå, politiker eller krigare, eller du ska så gott det går spegla vardagen för människor. Vi ska spegla det helvete som det är just nu. Allra värst naturligtvis i Gaza.
Men om du nu då fortfarande skulle vara aktiv krigskorrespondent, till vilken av de här olika härdarna skulle du vilja åka då?
Ja, det låter så. Vilken by ska vi välja ikväll? Jag skulle, och jag bad min dåvarande tidning Aftonbladet, flytta mig ett halvår eller ett år till Kiev. Allt kommer hända i Kiev. All politisk bedömning av värde kan göras utifrån Kievs perspektiv. Jag hade rätt i denna grej.
Så nu då, snart fyllda 90, så skulle du vilja åka till Kiev?
Ja, det skriker i kroppen. Jag vet att om jag för ett år sedan hade skickats till Kiev, vilket jag var om, så hade jag där nu haft, det låter slarvigt om man säger, haft ett lyckligt år. Men jag vet att jag hade haft ett år, då hade jag gjort allt det som jag har gjort i 50-60 år, nämligen varit utrikeskorre. Försökt förstå vad som händer. Variera berättandet. Vad ska vi göra för jobb idag? Vi kommer inte till fronten, skulle jag säga till den man som en utrikeskorrespondent förlitar sig väldigt mycket på, nämligen sin fixare. Jag skulle säga, vad gör vi? Och han hade haft ett bra förslag. Det har de alltid. De kan marken, de kan skogarna. Och för varje dag hade jag lämnat, jag hade inte lämnat ett reportage så bra så att jag varenda dag hade vunnit Stora journalistpriset. Men jag hade lämnat bra och fint.
Men vad hindrar dig idag från att ta en tur till Kiev, Staffan?
Man kan väl säga att en omdömesgill chefredaktör tittade på mig och såg att gamle Himmersson är numera gamle Himmersson med tonvikt på gamle. Jag fyller 90 om någon månad. Jag går upp tidigt på morgonen, skriver på en bok. Jag ger min älskade hustru en god frukost. Jag går in och kollar tidningar och e-mail. Jag går och sover förmiddag och sedan gå in och skriva på boken igen.
Men du fyller 90 i höst. Hur känns det?
Ja, det känns som en skräckblandad upplevelse av flera skäl. Jag kan på mig själv se att jag har åldrat starkt under det senaste året. Men frånsett det, så att jag inte framställer mig onödigt gammal nu, så är jag en pigelinfan som skulle älska att sätta mig i min bil, köra de 250 milen härifrån södra Frankrike där jag bor fram till Kiev. Jag skulle titta på min hustru i ögonen och säga: ja, men du tyckte ju det var roligt i Hongkong. Ja, min lilla flicka, vi bodde ett år i Afghanistan och i Pakistan, och inte var det tråkigt. Jag tror att vi skulle åka ihop.
Men din fru, hon skulle vara med på det här och följa med dig dit du nu vill åka, eller?
Jag tror inte vi ska ta det här direkt i telefon här och garantera det. Men jag tror det. Jag tror att hon är precis som, detta är ju bara en 83-åring. Jag tror att hon skulle sätta sig i framsätet i bilen och säga: då kör vi.
Mm. Journalisten och tidigare utrikeskorrespondenten, bland annat här på Sveriges Radio, Staffan Heimersson, numera knuten till Expressen, hörde vi där. Och snart kommer också hans nya bok, Oj, oj, Europa. Återstår egentligen bara att säga att producent för lördagens P1-morgon, det var Pontus Håkansson, reporter Miriam Blomqvist och tekniker Lona Kasai. Jag heter Pia Fridén, tack för att ni var med oss. Var det gärna igen på måndag morgon. 5:29 börjar vi då. Hej då!
Först ekot om konflikten mellan Israel och Iran som har fortsatt under natten. Det har varit flera vågor av robotattacker mot Israel i natt och under morgonen, samtidigt som också mål i Iran har attackerats. I Israel har minst 3 personer dödats under natten och morgonen och ett 80-tal skadats, samtidigt som minst 78 personer har dödats i Iran.
Det israeliska luftförsvarets robotar skjuts upp för att avvärja hoten på himlen. Israel sköt ner de flesta av de ballistiska robotar som i 6 anfallsvågor hittills under natten och morgonen attackerat mål över hela Israel och på Västbanken. Tillfället när området kring försvarshögkvarteret i Tel Aviv träffas fångades på bild med ett bländande ljussken. Efteråt en kraftig explosion. Både civila och militära mål i Israel ska ha träffats. De iranska attackerna skedde efter israeliska angrepp mot en mängd mål i Iran som svårt skadade en kärnenergianläggning, dödade flera högt uppsatta militärer, flera nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet och civila. Allt tyder på att Israel kommer att fortsätta attackera mål i Iran. Iran å sin sida hotar också med våld mot de som nu bistår Israel, och mycket lite talar för en avkylning. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Och fortsatta kärnenergisamtal mellan Iran och USA är meningslösa sedan Israel attackerade Iran. Det här säger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar iransk statsstyrd TV. Tidigare i veckan, innan den israeliska attacken mot Iran, så meddelades att nya kärnenergisamtal planerades att hållas mellan USA och Iran imorgon i Oman. I Indien stiger dödssiffran efter torsdagens flygkrasch i nordvästra Indien. 279 döda har bärgats från det bostadsområde där olyckan skedde, uppger en indisk poliskälla till AFP. Tidigare var dödssiffran 265. Ombord på planet från Air India fanns 242 personer och en person ombord uppges ha överlevt. Här i Sverige kommer regeringen nästa vecka föreslå lättnader i amorteringskraven på bolån, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt finansmarknadsministern. Idag får stora delar av landet soligt väder. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera. I norra Norrland mest molnigt och där kan det också bli någon regnskur. Temperatur 20-25 grader och i norra Norrlands inland mellan 15 och 20 grader. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Igår eftermiddag levererade en spanartrio bestående av Jessica Gedin, Camilla Liv och Jonathan Lindström sina senaste rön i direktsändning i P1. Och vi hör spanarna om en liten stund. 10 i 10, i säsongens näst sista avsnitt av Bannerheds bevingade vänner möter vi Trastsångaren. Och om en timme...
Det senaste decenniet har Sverige genomgått en radikal förändring.
Det som kanske framförallt har ändrats är väl att man signalerar att människor inte ska komma hit.
Migrationspolitiken har stramats åt och politikerna är inte klara.
Jag kan garantera er, det kommer att hända minst lika mycket under 2025.
Konflikt om Sveriges nya migrationspolitik.
Nu spanarna. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, där dunkar vi in, den blomstertid nu kommer. Och vi med den välkomna till programmet där små detaljer i vardagen läggs ihop till ett sammansatt pussel och ger oss en fingervisning om vad som komma skall i vår annars så ovissa framtid. Och de tre stora tänkarna idag består av Camilla Liv,
pressen, jajamän, ja. Stor tänkare.
Ja, det vet vi. Jonathan Lindström, inte mindre tänkare, han tillika arkeolog.
Ja.
Och Jessica Gedin.
Ja,
också tänkare.
Ja, mycket stor eller liten.
Jag
undrade vad min presentation skulle bli. Ja. Men jag hade ingen titel.
Nej, men du har så många, ska vi säga programledare idag?
Ja, det kan vi göra. Ja, ja det tycker jag verkar lämpligt.
Det är så känd från Babel och annat. Fredag den 13:e. Mm. Har det känts av? Nej, ja, det är dumt att jag påminner er.
Har någon gång läst någonstans att för söndagsbarn är 13 ett lyckotal? Och det har jag anammat eftersom jag är så skrockfull lite grann ibland.
Men vad har du läst det någonstans? Väldigt. Vad var källan?
Nej, jag vill inte kolla upp källan.
Nej.
För det kändes så himla bra.
Absolut.
Att tänka att nej, men det är ingen fara för mig idag.
Vissa saker ska man
ni andra
kolla
däremot.
Nej.
Nej. Men detta har ju någon slags kristen bakgrund.
Oh, jag har spanat om detta och jag kommer inte ihåg vad det handlade om.
Känner du till
men är det inte Judas, det där gamla 13 vid bordet grejen?
Just det.
Och det var väl också på fredag när vi uttaget.
Ja, det var
dag.
På en fredag som Jesus blev dödad.
Ja. Mm.
Sen har jag en liten utläggning om kalendariska frågor kring talet 13. Jag vet inte om det är läge.
Kanske att vi spar den.
Ja, tack.
Har den som en cliffhanger i Jonathan.
Ja. Hörrni, Institutet för språk och folkminnen samlade in fakta om traditionen vardagsliv i Sverige. Och i deras arkiv finns det då råd. Jag kan ändå dela med mig av det. Inte för dig, Jessica, för du behöver ju inte det.
Jag står över.
Men idag byter vi oss ju inte jobb.
Nej, ja, precis. Det gör vi inte.
Liv vid din läst.
Okej.
Okay. Flytta ej.
Nej.
Det har ni inte heller planer
inte
på.
Gjort.
Nej. Inte resa, ska vi inte göra. Nej. Anordna inte dop, Camilla.
Nej.
Det är ingen som gör kanske på...
Inte på en fredag, sällan.
Och sen ska man då heller inte ge bort pengar.
Okej, okay. Varför då?
Sitt på det vet ju inte
det
jag.
Det är ju tur för den som får dem.
Ja, det är någonting som inte man ska göra, det sägs det. Okay, sen gammalt. Okay. Hörrni, men att sluta skolan för sommaren, det är i alla fall inte något man kan förknippa med otur. Har ni klarat av det ni ska? Avslutningar, studenter, annat?
Studentmottagning ska jag gå på ikväll.
Men inte någon egen?
Nej.
Nej, jag har varit också på några studentmottagningar, men nu var det 2 år sedan jag hade min dotters studentmottagning.
Ja, och mina barn har flyttat hemifrån alltihopa, men däremot har vi lånat ut trädgårdssoffan till grannen som har studentkalas. Ja.
Den lär du aldrig få tillbaka.
Nej.
Hel.
Inte i någon vidare skick, nej.
Hörrni, när det kommer till barn just så satsar ju barnprogrammet Sommarlov, ni har inte så små barn nu, på SVT, men de försöker ju få barnen att släppa paddan och skärmen och leka som barn gjorde förr i tiden.
Ja.
Och det ska cyklas och testas nya grejer, spelas schack och annat. Tycker jag låter trevligt.
Verkligen.
Kan ni tänka ett sånt sommarlov, ett sånt ledighet?
Det är det jag planerar.
Berätta.
Ja, men bada, flytta stenar, spela brädspel, såna där grejer.
Flytta stenar?
Ja, men det är min sommarhobby. Flytta tunga stenar från ett ställe till ett annat.
Alltså bygga mur, eller?
Ja, men så här, den här stenen skulle kanske vara fin om man la den där.
Det där påbörja... är så mycket Mumindalen,
Camilla. Påbörja en mur, kanske ta en paus, lämna den till 2 år senare, sådär.
Mysigt. Är du aktiv eller ligger du och läser?
Alltså, min sommarplan är ju då efter en säsong av läsande att jag ska stänga in mig i ett mörkt rum och bingea alla serier jag har missat. Jag har inte hunnit se White Lotus senaste säsongen till exempel.
Oj.
Jag var också lite sugen på att se om Game of Thrones.
Mm. Ja. Det blir inga böcker för det känns för mycket jobb, eller?
Ja, men det brukar vara, jag brukar ha ungefär 2 veckor då jag inte läser som något slags
rening. Rimligt.
Och sen blir jag ju sugen igen och då brukar jag läsa om saker.
Och Jonathan, är du ute och gräver något?
Nej, alltså är det någonting jag inte tycker om att göra på fritiden så är det att gräva.
Det kan man förstå.
Jag blir utkommenderad att flytta buskar. Det motsvarar det här stenflyttandet. Ja. Det visar sig att busken står 2 decimeter fel.
Ja.
Och det där innebär då en helt ny grop och att skotta upp den gamla busken och så vidare.
Ja. Ring in mig.
Ja, så kan man lägga in en sten.
Ja, det skulle man också kunna göra. Men jag är övervakad, tyvärr.
Ja. Ja, hörni, sommarsemester har vi snart. Några av oss i alla fall. Och några knegar på. Och det ska du få göra nu till en början. Allra först här, Camilla, varsågod, ordet är ditt.
Tack. Precis, vi går mot semestertider. Och vi kommer därmed att hamna, många av oss, i situationer som liksom ligger utanför ramarna för vardagslivet. Och med det följer naturligtvis nya konstellationer av människor, nya platser kanske, nya förhållningssätt, sånt som inte är till vardags. Mm. För en tid sedan så såg jag en filmsnutt från ett semesterparadis där en hord strandklädda vuxna människor står innanför en glasdörr på ett hotell och tränger sig och nästan klättrar på varandra ungefär som att det var en getingsvärm efter dem, som att de flyr från någonting. Men sen när glasdörren öppnas så rasar och rusar de iväg